Alltså sanningsförsäkran, förhör under sanningsförsäkran med Thomas Algén begärt av kärandena och någon av ombuden inleder. Varsågod.
Ja, hur långt hade du kommit i din utbildning 1984?
Hade avlagt läkarexamen i juni 1983. Och i 1 augusti 1984 hade jag påbörjat min AT, allmän tjänstgöring alltså.
Och hur titulerade du dig själv 1984? Om du nu gjorde det.
Alltså i september 1983 fick jag ett vikariat som underläkare, så att jag titulerade mig underläkare under den tiden. När jag började min AT så titulerade jag mig AT-läkare.
Vad arbetade du då rent faktiskt 1984?
Förlåt?
Under 1984, vad arbetade du då?
Ja, alltså... 84, ja. Från januari till och med juli så arbetade jag som underläkare på Sabbatsbergs sjukhus. Det var det hette Storkliniken för klinisk kemi, Västra förvaltningsområdet i Stockholms läns landsting. Och det kunde ibland innebära att jag fick tjänstgöra även på andra sjukhus, främst på Beckomberga och Sankt Eriks sjukhus, som ingick då i det här större blocket, eller vad ska jag kalla det för.
Okej.
Sen... Ja.
Nej, fortsätt du.
Sen 1 augusti började jag vid lasarettet i Alingsås som AT-läkare. Det är ju 2 års tid. Ja. 2 års tjänstgöring.
Och var det din sista tjänst i Alingsås? Som läkare.
Menar du 84?
Ja.
Ja. Ja.
Kan du berätta lite om din familjesituation, hur det var 1984?
Får jag bara höra, hörs det hyggligt i salen eller?
Nej.
Nej, det var ett entydigt svar. Går det att, om Thomas Algén sätter sig lite närmare mikrofonen och Carl-Johan Wallén pratar högre vid frågan där, varsågod.
Okej.
Det är ju 2 mikrofoner här. Vilken går? Den här går väl antagligen till...
Mikrofonen som är närmast dig.
Är det den?
Det där låter väldigt bra.
Så man får prata närmare. Ja. Din familjesituation 84, hur såg den ut? Var du gift eller hur?
Ja, jag var gift och hade en dotter.
Okej.
Okay. Som född 1 januari 83.
Okej.
Okay. Och vi bodde ju tillsammans då fram till dess att jag skulle göra min AT. Och då flyttade jag till Alingsås och bodde ensam där. Men min familj, alltså hustrun och barnet, de kom och hälsa på mig till en början i Alingsås. Och hade en enrummare så vi bodde där alla tre när de var och hälsade på mig.
Okej. Vilken dag är det idag egentligen?
Idag är det årsdagen för den tid 25 år sedan när jag blev indragen i det här. Det var den 7 december 1984. Som detta... helvete drabbade mig 25 år sedan. Först vad jag säger.
Ja,
vi hör i alla fall. Jag hoppas det går bra.
På vilket sätt har ditt liv förändrats sedan 1984?
Ja, förändrats ju. Jag vet inte riktigt. Och jag ska svara på det.
Vad är relationen till din fru och ditt barn? Och...
Ja, alltså... Man kan säga så här, fram till den 7 december 1984 så har ju mitt liv successivt blivit sämre och sämre. Den 4 januari 1985 så försvann ju fru och barn för gott, så att säga. Sista gången jag träffade min dotter var den 7 mars 1985.
Och hur känns det?
Jag brukar svara att det känns rätt trist.
Men in i hjärtat.
Förlåt?
In i ditt hjärta.
Ja, då får du spä på med bedrövligt då.
Okej. Vad hände då omkring dig med vänner och din status i samhället och allting?
Jag måste ju säga att det där utvecklingen under de här åren kom ju successivt. När min situation blev allmänt bekant. Och det sätter jag i samband med att jag blev anhållen och häktad då på hösten 1987. Så upphörde i stort sett alla mina tidigare kontakter med vänner. De av naturliga skäl, eftersom jag satt inlåst på pensionatet i Kronoberg. Men alltså så småningom när jag blev försatt på fri fot så hade mina vänner stort sett försvunnit. Det var bara en handfull vänner kvar så småningom. Och några av dem har ju hunnit dö under åren som har gått.
Okej. Och hur blev det här allmänt bekant? Var det löpsedlarna? Eller?
Ja, det var ju som vi tidigare talat om polisläckor till framförallt Expressen. Som gjorde att folk reda på den här undermåliga polisutredningen.
Vad var det som läcktes?
Jag vet inte exakt vad det var för material. Men alldeles uppenbart är ju att den här barnpsykiatriska utredningen beträffande vad min dotter skulle ha sagt och inte ha sagt, den ingick ju där eftersom den var redovisad ju.
Och hur kändes det att läsa om det i tidningen?
Vid den tiden, och jag talar nu om slutet av oktober 87, så hade jag ju fullständiga restriktioner, så jag kunde ju inte läsa någonting sånt. Och jag har inte sedan dess inte heller brytt mig om att läsa.
Okej. Och när delgavs du misstanke om brott första gången?
Alltså, då måste jag tala om att jag inte riktigt säker på innebörden av det här med misstanke om brott. Men alltså första gången man nämnde detta för mig, det var när polisen Bäckström och Jonsson förhörde mig i februari 1986. Och men då, till en början, så gällde ju saken det sexuella övergreppet, så att säga. Det påstådda sexuella övergreppet. Sen dröjde ytterligare några dagar innan det här med mord och styckning kom på tapeten. För då skulle vi byta försvarare. Men huruvida de då framförde någon sorts vad heter det, misstanke om brott. Det kan jag inte erinra mig. Utan det är möjligt att det först framfördes i oktober 87. Jag vet inte det. Jag har inte riktigt kläm på vad de sa då.
Det var en period också som det var lite lugnare. Det låg stilla så att säga. Kom du ihåg hur länge det var ungefär?
Ja, det var ju från och med... Ja, när Olof Palme blev skjuten så upphörde ju den här utredningen beträffande mitt liv. Så att från och med det att skotten på Sveavägen föll så hörde jag ingenting ifrån vare sig utredare eller andra fram till den 6 oktober då jag blev anhållen.
Och det kan vara ett och ett halvt år eller något sånt?
Ja, ett och ett halvt drygt, ja.
Okej. Har det gjorts någon personutredning angående dig? Och vem har gjort den?
Han heter visst Esbjörnsson.
Thomas Rudelius har jag något namn.
Nej, han heter inte Thomas. Okej. Han heter nog P.O. tror jag han heter.
Och vad kom de fram till?
Jag vet faktiskt inte riktigt, för jag har inte läst något yttrande från honom. Men jag kan informera om bakgrunden.
Ja.
Det var ju så här att under den här veckan, första veckan, eller andra veckan blir det, i december när den här incestutredningen då skulle dras igång. Då var ju Karin intagen på Sankt Görans barnkliniker. Och
Karin är din dotter?
Ja, just. Just. Och då var det så här att den här SÖ-gruppen som den kallas på Sankt Görans sjukhus. Den består av åtminstone tre personer i det skedet. Dels barnpsykiatern Frank Lindblad, dels barnpsykologen Margareta Eriksson med X. Det står lite olika på olika handlingar.
Okay.
Och dels en kurator som heter Margareta Fagerberg, tror jag. Samt professor, han var TF-professor, den här Rydelius. Och då kom det sig att professor Rydelius och jag och min far samtalade i en grupp, så att säga, enskilt, så att vi satt för oss. Och Margareta Eriksson, hon talade med Kristina. Och så möjligen att den här Margareta Fagerberg då talade med Karin, jag vet inte. Så att det skedde liksom tre grupper. Och vad som framkom i de andra två grupperna, det vet inte jag mycket om. För det är ju sekretessbelagda uppgifter. Så de har jag inte kunnat ta del av.
Men vad framgick i din grupp då, med Rudelius?
Ja, det vet jag ju eftersom jag var närvarande.
Ja.
Ja, men jag har inte sett något skriftligt utlåtande om de samtalen.
Och vad har du försörjt dig med under den här perioden efter du fick sluta som läkare?
Ja, från och med den 8 juli då dom föll i Stockholms tingsrätt, den här beramade, så har jag fått arbetslöshetsersättning fram tills att den tog mer eller mindre slut då, att jag blev utförsäkrad. Sen tjänade jag ingenting och sen tjänade jag ingenting. Men sen i början på 90-talet så anställde min pappa mig i sin firma. Där fick jag lön för det arbete jag gjorde.
Och vad gjorde du där då?
I firman?
Ja.
Detta var ett kliniskt laboratorium, privat ägt alltså. Och jag skötte ekonomi och ADB.
Vad är ADB?
Ja, det heter numera IT.
Okej.
Men på den tiden när jag studerade på universitetet så hette det ADB.
Okej. Och vad hände då under den perioden du arbetade där? Blev det någon anmälan eller vad?
Ja, alltså det var en person, jag kommer inte ihåg vad hon hette just nu, men som uppgav sig vara journalist på Sveriges Radio, som hade anmält till Socialstyrelsen att jag arbetade som läkare och tog emot patienter på min fars mottagning. Och då, det här kommer han att berätta om.
Jo, men, ja, men
berätta. Ja. Vad som hände var då att man skickade upp en delegation från Socialstyrelsen till min far. Det var ju på det viset att eftersom jag var dess legitimerad så hade man ju ingen möjlighet att kontrollera mig, utan det var ju honom man skulle kontrollera. Eftersom han var ju legitimerad. Så det heter tillsynsansvar eller något sånt där. Det var en som hette Lennart Rinder, tror jag. Och sen var det en som hette Grönvall. Som kom upp och förhörde min far. Och då var det på det viset att detta skedde i hans kontor. Och vi som var anställda, två personer, vi skulle ju inte delta, utan då stängde vi dörren. Så jag vet ju inte vad som avhandlades där.
Nej, men det var bara lite allmänt så att säga. Ja, och under, ja, om man frågar så här då, om du skulle då få tillbaka din legitimation 2010, skulle du då kunna arbeta?
Nej, det är inte aktuellt.
Och varför inte då?
Det har alltså gått 22 år sedan jag tillämpade mina medicinska kunskaper. Och det har ju hänt en hel del under dessa 22 år som jag inte är uppdaterad på. Dessutom har vi hunnit glömma en hel del också.
Okej. Och hur gammal är du nu förresten så att säga?
Nu fyllde jag 60 i somras.
Okej, så det är bara 5 år till pensionen då. Okej. När man då gjorde den här utredningen då, tillfrågas du egentligen vad du gjorde den 11 juni 84?
Du menar i polisförhören?
Ja.
Nej, det tror jag aldrig var aktuellt. Det var den 9 juni man koncentrerade sig på.
Den 11 juni kollades den dagen av polisen på något sätt?
Inte vad jag vet. Jag har inte sett det. Alltså, nu talar jag fortfarande om polisutredningen.
Ja.
Den som låg till grund för förundersökningsprotokollen.
Ja, och hur förhölls, vad gjorde du då den 11 juni?
Jag?
Ja. 84, om du kommer ihåg.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gjorde, men alltså, för det första så sov jag nog rätt länge den dagen.
Varför då?
Därför att dagen innan, den 10 juni, var ju Kristinas 30-årsdag. Eller inte, den var, nej, hon är född den 11 juni. Men vi firade henne i vänskapskretsen den 10. Och det blev ganska sent. För att efter att kalaset var avklarat hemma hos oss i vår lägenhet, så följde en liten trupp med en av gästerna som hade parkerat sin segelbåt vid Nybrokajen. Och så avrundades kvällen eller natten på Strandhotell. Men så småningom var jag ju tvungen att gå hem. Okay. Ska jag säga något mer om den?
Ja,
elfte?
Den 11.
Det var ju så här att eftersom det var hennes riktiga födelsedag så skulle vi ha mina föräldrar som middagsgäster på eftermiddagen. Så att, ja.
Var det stökigt hemma då?
Ja, dels efter den föregående festen. Men sen skulle vi förbereda en måltid till mina föräldrar.
Okej. Och hur hade du med arbetet den elfte?
Den elfte var ju en måndag och det var annandag pingst. Så jag arbetade inte då. Men jag var ju jour, hade jour.
Och vad innebär en jour?
Jo, det heter redskap i hemmet. Och det betyder att jag skulle vara tillgänglig per telefon inom 2 timmar.
Okej. Hur har din familj påverkats av det här? Dina föräldrar och syskon? Och...
Ja, det är så här att de som förutom jag själv är mest drabbad är ju mina föräldrar, mamma och pappa. Men även min övriga släkt har påverkats av detta. Vi är en ganska liten släkt. Den har ju vuxit lite grann med åren här.
Men hur, vilket sätt har den påverkats? Kommer folk fram eller liksom, vad händer?
Jag vet inte hur jag ska klara det.
Kan du berätta lite om den här resan till USA och det här?
Mm.
När det här var? Och när berättade du det för polisen?
Jag har inte berättat någonting för polisen.
Okej.
Okay. Utan, alltså, jag vet inte riktigt hur det kom så att de började intressera sig för det. Men saken är den att jag har varit i Amerika 2 gånger. Och det är enbart USA, inte Mexiko eller Kanada eller något sånt. Och då, det var, första gången var 1980 och det var i juli månad. En hel månad var vi där. Nu talar jag om vi, det är Gösta Erne och jag. Sen gick det ett antal år och nästa tillfälle var i oktober, november 1986. Och då, på den resan som också var en månad, så tog jag ett antal bilder på främst de vänner som jag har i Amerika. Det är dels vänner som jag har träffat i Alperna. Ska jag visa de här?
Ja, det kan du
väl. Jag kan
berätta färdigt först. Ja, berätta färdigt. Vad har det här för betydelse kan vi bara undra allmänt.
Vi kommer till det för
då. I senare förhör kommer vi tillbaka.
Ja, senare förhör. Mm.
Alltså, det var 2 familjer. Dels en som jag hade träffat i Alperna året innan. Och sen släktingar till mig. Avlägsna släktingar. Den första familjen heter Hand och den andra familjen heter Youngberg. Ljungberg från ursprung. Men ja, sen har det inte blivit några fler resor efter det.
Men hur visste då polisen någonting om det här?
Ja, hur kunde de veta det? Det var så här. De här bilderna som jag tog 1986, främst då med motiv från de här 2 familjerna, Hand och Ljungberg. De satte jag samman till ett album som jag skulle ge till dem, respektive familj. Och under sommaren 1987 så arbetade jag med det. Och då hade jag tillfälle, eller vid några tillfällen så pratade jag med Gösta Erne per telefon. Han bodde ju i Stockholm och jag bodde i Borås. Jag flyttade nämligen från Allingsås till Borås när jag fick en tjänst på Borås lasarett. Och jag har inte talat med någon annan person om de här albumen än med Gösta Erne.
Och det var på telefon då?
Och det är på telefon, ja. Okay. Så att min tanke är att den här Per-Åke Larsson som sen tar upp de här bilderna i sina förhör med mig, att han måste ju ha haft telefonavlyssning på min telefon i Borås. Nu har jag aldrig, sett några handlingar som bekräftar det, men menar, det är vad jag har trott.
Okay. Ja, om vi då, hur är din familjesituation nu?
Frånskild, ogift.
Okay. Och hur fungerar ditt vardagsliv? Hur lever du din vardag?
Just för stunden så är det ju inget liv. Jag menar så här. Sen jag var tvungen att sluta arbeta hos min far. Han fick nämligen lägga ner verksamheten när inte myndigheterna betalade honom. Så har jag ju levt ett ganska torftigt liv. Det är alltså jag talar om de sista 10 åren.
Och vad gör du på dagarna?
Nu ska jag kanske korrigera mig här lite grann. Det handlar om 9,5 år kan vi säga. För det sista halvåret här nu så har jag faktiskt kunnat uträtta lite mer. Och det beror ju mångt och mycket på att den här processen har jag ju sett fram emot. Det som jag tyckte var mycket, mycket olyckligt, det var att Anders Agell gick ifrån oss förra året. För han har ju verkligen varit ett storartat stöd, för mig åtminstone, under de år som han engagerade sig i den här saken.
Hur skulle du som före detta läkare definiera din fysiska och psykiska status den sista 25 åren?
Det psykiska tänker jag inte gå in på, men det fysiska har ju varit ett stillasittande.
Men du kan väl nämna lite någon sammanfattning om hur din psykiska status har känts?
Nej, det kan jag inte.
Det är så svart, så du vill inte.
Min far, han konstaterade vid något tillfälle att jag har väl försökt att överleva genom att vara, som han säger, stoisk. Att härda ut omständigheterna så gott det går. Hänger du med?
Hur känns det till exempel om du lämnar Stockholm eller om du lämnar landet?
Jag har allt sedan 1988 rest en hel del. Jag brukar tänka så här. Om jag säger att jag hyr en bil en vecka eller två, så tänker jag, fan vad skönt att få lämna Stockholm.
Och varför känns det skönt?
Jag vet inte. Men alltså, om jag åker ut sig på den svenska landsbygden, så brukar jag försöka undvika större städer. Och då kan jag försöka leta upp mindre samhällen. Eller rent av byar där jag kan bo. Det har jag gjort alltså flera omgångar. Och då upplever jag att man träffar mera normala människor i sådana sammanhang. Ännu roligare är det ju att lämna landet. Och träffa även utländska normala människor.
Som inte vet någonting, så att säga.
Nej, det är ingen som vet någonting. För jag brukar ju inte berätta om mig själv.
Nej, men det är oron.
Vad sa du?
Kanske tänker på det indirekt.
Nej, ja.
Okej, jag har mer frågor.
Jag försöker låta bli att tänka på det. Okej. Snarare.
Är det något ytterligare du har tillägg, annars har jag inga ytterligare frågor?
Nej, jag har ju redan konstaterat att det har gått 25 år idag.
Okej. Jag har ingen ytterligare fråga.
Ja, JKs ombud, några frågor?
Inga frågor.
Nej. Då är detta första förhör för dagen avslutat.